Det är framförallt fuktigheten det hänger på om föremål av trä ska bevaras i marken. Den här lyran har klarat sig i över 700 år eftersom den hela tiden legat i blöt i meterdjupa lerlager i Polen. På Björke har marken torkat ut. Träföremål som begravs här består som regel bara av en brunfärgad skiftning i marken. I Birkas gamla fuktiga diken har man trots allt hittat mycket tunna lager av träfibrer. Och av stolparna från husen återstår idag bara hålen. Benresterna däremot, de bevarar sig själva.
Det läcker alltså ut kalk och sen så ökar det kalkhalten i marken, vilket gör att de andra benen bevaras. Så därför är det ganska vanligt att ju mer ben, desto bättre de bevarar, så att säga.
Trots att arkeologin är en vetenskap som rör sig med långa tidsperspektiv, så är den en ganska ny företeelse. Den moderna arkeologin, som ägnar sig mer åt sammanhangen än åt att leta efter guld och silver, har bara cirka 100 år på nacken. Nya metoder och tekniker utvecklas hela tiden och de hämtas ofta från andra områden. Hjalmar Stolpe var till exempel inte alls arkeolog utan insektsforskare. Han anpassade sina naturvetenskapliga metoder till arkeologin med exakt kartläggning och noggranna rapporter.
Jo, arkeologi är en ganska ung vetenskap och just det att det inte har funnits en yrkeskår med arkeologer så länge gör att vi inte har några riktiga redskap som är avsedda för just oss, utan vi lånar in redskap från en massa andra branscher. Vi har murarslevar som vi använder som våra grävredskap. Vi har tandläkarredskap som vi använder, små spatlar och sånt där som vi använder när vi försöker plocka fram saker väldigt fint. Vi använder vanliga målarpenslar, borstar.
Också de mer tekniskt avancerade redskapen är hämtade från andra områden. Registreringssystemet är en kombination av lantmäteriutrustning och ett nytt dataprogram. Och den som ansvarar för inmätningen av Birkas kulturlager är ingen arkeolog utan lantmätare från Tekniska högskolan i Stockholm.
Första grävningen som verkligen sker så här minutiöst, att man verkligen plockar ner allting i partiklar, det är ju bra referensen att se om det är någonting att spinna vidare på, om det är någonting som att arkeologin ska gå i den utvecklingen.
Det man kan säga det är att en utgravning är inte utelukkande ett tekniskt problem. Det är ett problem där man problemstillingen, hvor man anvender den akkumulerede viden, som arkeologien bibringer. Og for at komme et nyt skridt videre, ligesom det gælder næsten alt forskning, så kræver det en proces. Man kan have set på det samme dumme jordlag i en måned, og lige pludselig så ser man det på en ny måde. Og det er et eller andet, jeg ved ikke om det er en kreativ proces, man selv kommer igennem, men lige pludselig erkender man det. Og det går sådan i skridt, altså i spring. Og så kommer den næste nye indvinding. Og så kommer den stå igen. Det er samme, tror jeg, hvis man en kunstner går i gang med et maleri, så vil man gå i stå, og så lige pludselig går man i gang igen, fordi man er blevet inspireret eller kan komme videre. Sådan er det altså med erkendelsen omkring arkeologisk udgang.
Arkeologi har blivit en kombination av mänsklig fantasi och högteknologi. Den kunskap som vi har idag om hur vi levde i Sverige på vikingatiden är nära förknippad med det som en gång hände här. Och det som nu händer i den stad dit sjöfararna for, vikingastaden Birka i Mälaren. Så långt alltså vår tredje årsrapport om de här Birkagrävningen. Där i slutet så nämnde jag den moderna arkeologins högteknologiska hjälpmedel. Och då frågar man sig hur det här datamaskineriet har fungerat den här gången, Björn Abrosian. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Har det fungerat?
Ja, det har gått väldigt bra. Mm. Och utan det skulle vi inte klara oss överhuvudtaget där ute. Utan att kunna hantera alla dessa mätdata till exempel, så kan vi inte rekonstruera själva platsen, själva kulturlagren. Mm. Och fyndmaterialet är ju lika, samma sak. Vi kan inte hantera det om vi inte har en dator att sätta in i.
Nej, det är enormt. Kan du ge en föreställning om den, så att säga, informationsmassa om Birka som finns då i era datorer nu?
Ja, det är nästan omöjligt. Vi vet att vi har 25 000 fyndposter med ett material som kanske är 60-70 000 fragment. Mm. Vi vet att vi har åtskilliga 10 000-tal mätpunkter i det. Och till det kommer alla andra uppgifter.
4 ton ben till exempel.
Och 4 ton ben, ja. Mm. Just det. Mm. Vilket också är grundregistrerat i datorn redan. Mm.
Men det låter ju nästan orimligt om du har bortåt 70 000 fynd, om du räknar med vad tar varje fynd att hantera?
Ja, själva registreringen tar en halv till en minut när man vill se vad det är.
70 000 minuter då?
Ja, inte riktigt, men 25 000 minuter. Mm. Du har, det är många gånger så har du en samling som är så pass lika så att man registrerar som ett nummer. Mm. Det kan vi ju se här när vi kommer in i Jutforsbacken sedan. Mm.
Ja, Jutforsbacken du har framför dig. Vad är det därifrån?
Ja, det var så att i fjol plockade vi ju plötsligt i stolpesfrakt ungefär 1300 Jutforsfragment. Vilka 500-600 hade tydliga avtryck.
Som uppenbarligen Stolpe hade missat själv.
Ja, han hade ingen vattensåld så han kunde inte ta dem. Mm. Nu har vi grävt omkring. Om Stolpe Schack går ner på det sättet som vi grävt här omkring bottnarna. Nu kan vi se att vi har fått, särskilt nu på höstsäsongen, ytterligare 3000 sådana här djupfondsfragment. Mm. Och de ligger uppenbarligen i en stor dump på stranden. Ett utkast från
soptipp alltså.
En soptipp, ja. Mm. Mm. Och omkring den här bryggan som vi har talat om i tidigare program.
Ska du visa då vad ni arkeologer tycker är så roligt att sitta och pilla
med? Ja, vi kan ju ta vilken bunt som helst ur den här. Det är då Det här är det som kommer från en enda ruta. En enda registerenhet. Och går man igenom här har man alla de som saknar märken. Och sen kommer alla de som har delar av märken.
Mm.
Här har vi ett som är lite större förresten. Vi kan inte titta på vad det är för något. Ja, här rör det sig om ett ovalspänne fragment med uppenbarligen en så kallad P27, alltså äldsta vikingatid. Man ser det på den här elementet här, den här runda biten där, och också hur linjerna ligger på den här.
Mm. Och äldsta vikingatid, det menar du numera då?
Sent
700-tal efter Kristus, alltså. Och det är från den tiden som den här bronsgjutaren, det är då han verkade, alltså i Birkas.
Uppenbarligen har han varit aktiv precis i Birkas början.
Mm.
Och det här är ett helt unikt material. Mm. Men varje sån här påse här innebär i den här backen innebär att man då kan hålla på rätt länge för att bara identifiera vad det är för föremål. Ibland har man tur som i det här fallet, men många av fragmenten är ju så små så att det tar kanske flera minuter att bestämma sig för vad det är för något.
Och om såna här fynd och annat från Birka finns det alltså i några böcker som du har framför dig?
Ja, i samarbete mellan televisionen och Riksantikvarieämbetet och bra böcker så ges ju de här populära böckerna ut som är nödvändiga för att folk ska begripa vad det rör sig om. Ettan kom ju för ett och ett halvt år sedan, omfattar bakgrunden och första året. Tvåan var då fjolårets grävningar, men det kom ut i somras. Och sedan det som är absolut viktigast för oss som jobbar ute på fältet är ju naturligtvis att få ut de vetenskapliga publiceringarna. Och här är då den första av dem som vi har fått ut nu för någon månad sedan.
Okej, nu har vi gjort reklam för dem och tittarna ska alltså be tomten köpa dem där. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
juli 1993 från årets utgrävningar vid Birka.
Utgrävningarna av Birka i Mälaren fortsätter på fjärde året och de nya fynden tyder på att stan anlades i början av 700-talet och inte i slutet som man tidigare trott. Årets mest spännande fynd är ett bronsgjuteri.
Man brukar säga att det var här som Sveriges första stad låg, på Björkö i Mälaren. Vikingastaden Birka med omkring 1000 invånare under sin storhetstid. Birkautgrävningarna är inne på sin fjärde säsong nu och hittills har man tagit upp mer än 70 000 föremål och flera ton ben. Och bland resterna efter husväggar och bryggfundament har man nu dessutom hittat ett bronsgjuteri, det första i Birka.
Vi står alltså precis i närheten av härden som har funnits i det här huset. Så att alldeles bredvid mig, här har vi själva härden, platsen där man alltså smält sitt brons för att kunna göra de här smyckena.
På hela det här området arbetade bronshantverkare för mer än 1200 år sedan. I ett hus låg det här gjuteriet. Eldhärden var bränd lera och låg direkt på golvet. Och smältdeglarna höll man med pincettliknande tänger. Bakom en skärm, kanske av flätad vidje, så slängde man skräp och klipprester efter gjutningen. Formarna som man göt i var av lera och de bröt sönder för att ta ut föremålen efter. Och förra veckan så hittade man det här spännet i närheten av gjuteriet.
Det är väl första gången som vi har ett komplett, eller mer eller mindre komplett gjuteri från den här tiden. Det här är alltså mitten på 700-talet. Och det är ju så att det var ju viktigt för den tidens stormän, hövdingar, kungar, vad vi nu vill kalla dem, att kontrollera tillverkningen av smycken. För man hade en ekonomi baserad på gåvor och att skänka bort saker gav prestige.
Bronsgjuteriet är från mitten av 700-talet, men troligen bodde folk i Birka ännu tidigare. Och fyndet blev en viktig pusselbit i synen på hur vikingarna levde.
En viktig sak är ju där att vi nu kan se att den här stan är upplagd vad som ser ut att vara en organiserad plan. Det finns en fast tomtstruktur. Och det var ju en av våra målsättningar, att om det fanns, och det ser vi nu att det gör det. Och den, så vitt vi kan se nu, så finns den i alla fall från mitten på 700-talet och sen framåt.
December 1993. Sommarens återblick.
Dagafton och välkomna till årets Birka-program. Vi ska alltså som vanligt så här års sammanfatta vad som hänt ute på Björkö. Vi ska också berätta om den roll som teknik och naturvetenskap spelar för den moderna arkeologin. Via de nya hjälpvetenskaperna så får man förbluffande mängder ny kunskap om gamla tider. Och så ska vi också göra en utflykt till den danska vikingastaden Hedeby som Birka-folket hade så livliga handelsförbindelser med. Och så ska vi diskutera Birkagrävningens framtid som ser lite dyster ut. Pengarna tycks inte räcka till både slutgrävning och analysarbete. Men till sommarens grävningar så räckte de.
Stå där, man måste sprida kunskap, försöka klara ut för allmänheten, ge dem en bild som väcker deras fantasi, klarar ut hur det ska fungera när det var en stad här. Och det är ju en bit i vårt allmänna jobb som arkeologer, att vi inte bara ska ta fram kunskapen och bevara kunskapen, utan vi ska ju också sprida kunskapen. Och gör vi inte det, då har vi kanske inte fullföljt hela vår uppgift.
Björn Abrosiani och hans medarbetare har i år genomfört sin fjärde grävsäsong i Svarta jorden ute på Björkö i Mälaren. Det var här som vikingarna för drygt 1000 år sedan byggde Sveriges första stad. Norra Östersjöområdets kanske största handelsplats, Birka vikingastaden. Utgrävningarna har skapat ett stort intresse för vår tidigaste historia. Under årets grävperiod så besöktes ön av 50 000 personer. I en aldrig sinande ström har man tagit sig ut till ön för att följa utgrävningarna som bit för bit frilägger vår historias kanske mest omvälvande och dramatiska period, vikingatiden. Epoken då nordmännen började bygga städer och med sina skepp upptäckte världen.
Jag visste väldigt lite om det. Man läste lite grann i skolan. Man har ju sett på tv, läst tidningar och lite andra saker, men man suger inte åt sig alltihopa. Men när man kommer till en sån här plats och får se det jobb som läggs ner och det intresse som ligger bakom, alltså då blir man ju fascinerad, den saken är klar.
Men det som fascinerar med vikingar tycker jag, det är den här dådkraften och resandet och handeln. Ett slags modernt samhälle egentligen under lite primitiva förhållanden.
De var väl mest ute och plundra, tror jag.
Vi måste göra en lång resa, 30 generationer tillbaka i tiden, för att ta reda på hur livet tedde sig i det vikingatida Birka.
Mm.
skriftliga dokument som finns kvar från vikingatiden är ytterst få och ger knapphändiga upplysningar om våra förfäder. Att återskapa bilden av det vikingatida samhället kräver noggrannhet och tålamod. Med hjälp av modern datateknik och internationellt forskningssamarbete så är det idag möjligt för arkeologerna att få ny kunskap om vår första stadsbildning. Tack vare det stora fyndmaterialet från Svarta jorden så kan nu arkeologerna lägga pusselbit till pusselbit och långsamt se en helhetsbild växa fram. En bild som ständigt förändras, överraskar och som tvingar oss att omvärdera den vikingatida människan och hennes vardag. Den viktigaste frågan som arkeologerna hade att besvara när man 1990 började med utgrävningarna, det var om Birka från början var en anlagd stad med stadsplan och tomtindelning. Det första året började man med att ta upp ett 50 kvadratmeter stort schakt. Och när man sållade de översta kulturlagren från 900-talet så visade de sig vara mycket fyndrika. Allt eftersom man grävde sig djupare ner i Svarta jorden så fann man lager efter lager, fragment från avfallsdiken och husgrunder. Rester som visade att Birka haft en stabil struktur med en tomtindelad stadsplan. Den andra grävsäsongen utvidgade man grävytan med ytterligare 300 kvadratmeter. I den nya delen stötte arkeologerna överraskande på schakt som arkeologen Hjalmar Stolpe tog upp på 1800-talet. De visade sig bland annat innehålla fragment av gjutformar, fynd som Stolpe helt enkelt inte såg när han grävde i Svarta jorden. Formarna antas komma från ett bronsgjuteri och mängden vittnar om en stor produktion. Den tredje säsongen fann man i den sydvästra delen av gropen förkolnade trärester av ett hus. Tack vare att lämningarna var relativt orörda så kunde arkeologerna få en god uppfattning om husets storlek och hur det var konstruerat. Med hjälp av datagrafik kunde vi sedan tillsammans med arkeologerna återskapa huset så som det kan ha sett ut en gång i tiden. När arbetet i år tog sin början den 6 maj så hade man som mål att hinna ner i botten i den del av gropen där man förra året upptäckte de så kallade stolpeschakten. Redan under den första säsongens utgrävningar så frilade man delar av en bryggkista i det sydöstra hörnet av schaktet. Och i år skulle man fortsätta arbetet och frilägga hela stenkonstruktionen. I stadsområdets norra del ligger resterna från ett liknande bryggfundament. Båda de här stenkistorna är sannolikt delar av Birkas äldsta bryggor. Efter mätningar så visade det sig att de ligger i anslutning till strandlinjen så som den troligen såg ut i början på 700-talet. Bryggorna i Birka har förankrats i strandkanten med hjälp av stenkistor. Och sen har man haft pålbockar ut i vattnet som brutit upp trädäcken. En förhoppning den här grävsäsongen var att försöka ta upp en av bryggpålarna. Ett mödosamt arbete eftersom de antagligen satt djupt nedslagna i blålera. Kunde man få upp pålen oskadad så skulle det också vara möjligt att få ett så kallat dendrokronologiskt värde. Det innebär att man kan utläsa ur trämaterialet vilket år trädet fälldes och blev en bryggpåle. På så sätt skulle arkeologerna på året när få reda på när birkaborna bokstavligen slog ner bopålarna i sin stad. Det var ingen slump att man för mer än 1000 år sedan valde att bygga bryggor och anlägga en handelsplats just här på Björkö. Tidpunkten var den rätta och geografiskt var förutsättningarna det bästa. Sedan vikingatiden har landet höjts 5 meter. Många fjärdar och vikar och vattenleder som vikingarna en gång trafikerade med sina båtar och skepp är idag försvunna. Syftet med utgrävningarna är att utifrån fyndmaterial och kulturlager skapa sig en bild av hur människorna levde här i Birka. Men för att ge staden och omgivningarna ett miljöhistoriskt perspektiv, hur till exempel Mälarlandskapet såg ut under vikingatiden, så har det till Birka-projektet knutits en rad naturvetenskapliga forskare. När man i somras tog ett jordprov, en så kallad monolit, i de djupaste kulturlagren i Svarta jorden, så letade man efter sånt här. Mikro- och makrofossil, det vill säga gamla växt- och djurmaterial som forskarna har undersökt för att få fram data om hur miljön såg ut på Birkatiden. Kiselalgen är ett mikrofossil. Den kan hjälpa forskarna till exempel kartlägga landhöjningen och hur landskapet förändrats i de årtusendena. Varje art av kiselalgerna måste ha sin speciella biotop, det vill säga livsrum eller omgivning för att överleva. Biotopen för kiselalgen bestäms av salthalten och surhetsgraden i vattnet. De olika kiselalgerna kan, beroende på var i de olika jordlagren de återfinns, berätta för forskarna hur Mälaren såg ut vid en bestämd tidpunkt. För 6000 år sedan var Mälaren en djup bukt som skar in i Uppland. Över dagens kobbar och skär bredde fjärdar ut sig. Ett stycke ut i havs stack de högsta delarna av ön Södertörn upp i havet.
I avlagringarna kan vi avläsa att för cirka 6000 år sedan här i Östersjön hade vi väldigt salta förhållanden. Där finner man arter till exempel som man bara finner på västkusten idag. Och går man längre fram i tiden då så ser man att Östersjön börjar sötas ut mer och mer.
3000 år senare har landet höjt sig ytterligare 5 meter. Mälaren börjar få sitt nuvarande utseende men är fortfarande en vik av Östersjön. Tillflödet av sötvatten från floder och åar har sänkt vattnets salthalt. Och då finner man den här kiselalgen i strandkanten. När Birka anläggs på 750-talet och de första bryggorna byggs i hamnen har Mälaren börjat snurras av från Östersjön.
Så småningom började ju Mälaren isoleras och blev sötare och sötare. Och de här förändringarna avspeglas i sedimenten, i förändringar i kiselalgssammansättningen.
Men kiselalgen ensam ger ingen totalbild av hur Mälaren och Birkas omgivningar såg ut under vikingatiden. Jordprovet från utgrävningsplatsen anrikas också ett annat mikrofossil, pollen, som kan berätta en hel del om hur det har sett ut uppe på land. Vid en pollenanalys tar man ut ett prov var 50 cm från jordpelaren och därefter så väger man preparatet. Provet passeras sedan genom en rad mekaniska och kemiska reningsprocedurer. Och till slut läggs en droppe med pollenkorn under täckglaset. Slutligen analyseras provet under ljusmikroskop. Här artbestäms provet och sen räknas varje pollenkorn. Slutligen kan man göra ett diagram. Jordprovets lagerföljd blir tidsaxeln. Sen sätter man in de olika arterna i diagrammet och antalet pollenkorn man hittat i varje jordlager. Väljer vi sedan ut lagerföljderna från vikingatiden så får vi en ganska god uppfattning om hur vegetationen såg ut på ön.
Man kan tänka sig att de första som bosatte sig på ön, att man nyttjade träd, man högg ner, röjde öppningar där man bodde, man hade djur. Och successivt då växte staden till och att man byggde allt fler hus, det var allt mindre träd kvar. Vilket också tydligt återspeglas i pollendiagram. Man kan hitta pollenkorn från olika sädesslag. Och förmodligen så har man odlat en mindre andel på ön. Men troligtvis så har man importerat den större delen av det.
Man studerar också snäckor och musslor. Liksom sniglar och blötdjur. Den här flodskålsnäckan till exempel berättar både var strandlinjen gick i mitten på 700-talet och att Mälarvattnet vid den här tidpunkten var bräckt. Det är nämligen det perfekta livsrummet för den här snäckan. Också idag hittar vi samma snäcka på Björkö. Den lever nu som då nere vid strandkanten under stenarna. Forskarna har också gjort ovanliga fynd. Snäckor med en ovanlig bakgrund. En är karisnäckan.
Som tyder på handelskontakter med Indiska oceanen och Stilla havsområdet. Där de ursprungligen hör hemma. Hur de har kommit hit det vet vi väl inte. Men troligtvis via kalifatet och uppåt här. Men... Och där i dess ursprungsområde där har man använt dem som... monetär enhet medan vi troligtvis har använt dem mera som personlig utsmyckning här i Norden.
Idag går det att spåra och skaffa värdefull information från många av de växter som för 1000 år sedan slog rot, hämtade näring, växte upp och blommade i Birkas svarta jord. Frukters och fröns långa kulturhistoria kan ge oss ledtrådar om hur birkabornas vardag såg ut.
Om man vill veta någonting om vegetationen på Birka under vikingatiden så kan man gå upp här i hemlanden bland gravarna och titta på gravkullarna. Floran är ungefär densamma då som nu. Och sen har plogen aldrig rört gravhögarna så att det har resulterat i en flora som antagligen är ganska lik den som fanns under Birkas vikingatid. Här har vi till exempel det här gammaldags gräset vårbrodd som luktar så oerhört gott. Har en gammaldags doft av höskrinda och som inte tål den här moderna gödslingstekniken utan finns just på gamla ängar och såna här bevarade vegetationstyper. Vi har också backtimjan som finns på betade ställen, torrbackar och luktar oerhört gott.
Brända rester av nypon och vildapelkärnor visar till exempel varifrån vikingarna fick sina C-vitaminer. Och man har också funnit rester av humle, något som man trodde kom till Sverige först under medeltiden. Kanske var det anskar som tyckte om öl och tog med sig humle hit till Birka på sina missionsresor. Det här är bröd som man funnit i en grav. Efter analys så visar det sig innehålla 29 ingredienser. Bland annat vete, korn, havre, ärtor och vicker, lin, råg och bark. Ett bröd gjort på något som mest liknar en müslideg. Med hjälp av en helt ny forskningsmetod som går ut på att studera så kallade fytoliter så kommer forskarna i framtiden att exakt få reda på var och i vilken omfattning man till exempel odlade de olika sädesslagen på vikingatiden. Fytoliter är mikroskopiska växtstenar som finns mellan cellerna och har till uppgift att staga upp strått.
Fytoliter har börjat mer och mer användas just att spåra tidig odling, tidiga åkerfält. Och tyvärr har man inte kommit så långt riktigt än att man kan skilja mellan olika sädesslag med säkerhet. Man kan i vissa delar säga att det här kan vara det och det. Men jag tror att med lite grundforskning här så skulle vi kunna svara på det.
När grävningarna är klara på Björke så kommer forskarnas analysarbete och rapporter att sammanfogas med fyndmaterial och lagerföljder. Sammantaget kommer detta stora forskningsmaterial att ge oss en mycket bred bild av hur livet en gång tedde sig i vikingastaden Birka. När pionjären Hjalmar Stolpe för mer än 100 år sedan gjorde de första utgrävningarna i Svarta jorden så samlade han sina fynd i cigarraskar. I sina anteckningsböcker beskrev han den ungefärliga fyndplatsen för föremålen. Han grävde i 4 år och fann tusentals föremål, ett stort och unikt material som nu förvaras i magasin på Historiska museet i Stockholm. Trots den stora mängden kan dagens forskare bara använda sig av materialet i begränsad omfattning. Vad föremålen saknar är så kallad kontext, ett exakt sammanhang.
När det gäller Hjalmar Stolpes fynd, då kan vi bara säga att de här fynden, de kommer från Birka, de är vikingatida. De frågor man kan utnyttja det fyndmaterialet till är liksom mycket mer övergripande, mycket mer generella frågeställningar. Här kan vi som sagt gå ner på djupet i detalj.
Ett problem som arkeologer världen över alltid har brottats med är att man i praktiken successivt förstör det material som man undersöker. En utgrävning går bara att göra en gång och sen är materialet värdelöst. Det unika med den dokumentationsmetod som används vid Birkautgrävningen är att arkeologerna kan göra sin utgrävning av området och samtidigt med datorernas hjälp bevara utgrävningsplatsen i sitt ursprungliga skick. Man kan alltså tack vare avancerade datorer och program både äta kakan och ha den kvar. Förutsättningen är att man mäter in alla jordlager och fynd som grävs fram på platsen. All denna information förs sedan över till datorns minne.
Vad man gör då, det är att man kan säga att man fragmentariserar verkligheten ett tag. Men när man har kommit till botten, då kan man börja bygga ihop allting och få en reell bild av igen hur verkligheten har tett sig här på grävningsplatsen.
Tack!
Eftersom varje liten del av det som arkeologerna har grävt fram finns i datorns minne kan nu också datorn sätta samman alla de enskilda inmätningarna och på så sätt grafiskt rita upp hur hela den ursprungliga jordvolymen har sett ut. Och sen kan man välja vilken nivå man vill i stadens bebyggelsehistoria för att se vilka föremål som finns samtidigt med till exempel resterna av en brygga.
Man kan få alla fynd, alla konstruktioner, allt som kommer fram här i en kontext, i ett sammanhang som hänger ihop. Och det är viktigt. Det är viktigt att kunna knyta fynden till ett specifikt sammanhang. Det gör att genom att studera de olika faserna så ser man hela bebyggelseutvecklingen, hur den har skett härifrån 700-talets mitt och upp till 900-talets andra hälft.
Och med datorns hjälp så kommer alla forskare, oavsett var de befinner sig, att ha tillgång till varje enskilt föremål som grävs fram ur svarta jorden.
Utvecklingstakten är väldigt snabb nu på mjukvarusidan. Men det är det att kunna titta på det enskilda fyndet i bild samtidigt. Så att helt enkelt ha ett extra fönster, ett bildfönster, där man tittar på ett speciellt fynd, kan man kam, en pärla eller vad det nu är, och så ser man det på skärmen. Det är praktiskt möjligt att göra det idag.
Birkagrävningen är den första utgrävningen i Europa som konsekvent genomförs med hjälp av avancerad datateknik. Ett pionjärarbete som avsevärt kommer att förändra museernas roll och den framtida forskningen.
Ja, Vad som kommer att hända är att när grävningen är slut så kommer vi att leverera ett antal sådana databaser till Historiska museet i Stockholm. Så att där kan enskilda forskare i framtiden sen gå in och jobba med alla data vi har genererat på sina egna villkor. Man kan gå in och ställa sina egna frågor och jobba med olika materialkombinationer och annat. Så efter vars och ens eget tycke. Att vi får en ny typ av lagring i museet. Från att museet bara kanske har lagrat fynd så lagrar man nu också elektroniska data.
Och så här kommer Birka-utgrävningen alltså en dag att arkiveras. 4 års utgrävningar ryms på några få disketter. Den största delen av fyndmaterialet från Birka-utgrävningen kommer att bestå av ben. Och ute på Björkö finns också en osteolog, det vill säga en specialist på alla typer av ben. Osteologens uppgift är att sortera benen för att se vilken typ av djur det kommer ifrån. Hittills har man hunnit gräva fram 4 ton ben ur den svarta jorden.
Det är tekniskt omöjligt att gå igenom alla de här 4 tonen ben som jag hittat hittills, utan min uppgift och arkeologens uppgift är att välja ut de intressantaste områdena inom den här grävningen. Försöka då utifrån ett litet stickprov av benen tolka materialet, tolka hushållningen i staden.
Att undersöka benrester är att ta del av hur vikingarnas middagsbord såg ut. Vad man åt, hur man åt och varifrån maten kom. Det 1000 år gamla matavfallet visar bland annat att Birkaborna hade en allsidig diet. Troligen var gösen en populär fisk på vikingatiden. Man har också hittat mycket ben från ejder och gås och höns bland matavfallet.
Det verkar i alla fall som från början när Birka grundlades att man lever mest av fisk, får, ett antal svin, åt fläskkött och även en stor andel sjöfågel. Men vart eftersom Birka utvecklas förändras dieten och låter man börja äta mer nötkött. Och så småningom när Birka nästan avstannar då är det största delen är nötkött.
Uppskattningsvis så bodde det mellan 700 och 1000 personer i Birka som mest. I första hand var stan en plats för specialiserade hantverkare och handelsmän. Yrkesgrupper som inte var sysselsatta i jordbruket eller med matförsörjningen. Den avgörande skillnaden mellan stadsmänniskan och bonden.
Ja, det tycks som samtliga gårdar runt Mälaren har varit tvungna att bidra på något sätt till Birkas försörjning. För att det försörja 700 personer går åt ofantligt mycket djur, vegetabilier och annat. Och ja, problemet är att Birka inte kan försörja tillräckligt med djur på ön. Man är tvungen att importera alla djur hit till den.
För att klara sitt uppehälle var invånarna helt beroende av omlandet. Allt som Birkaborna behövde för att överleva måste alltså transporteras med båt från gårdarna till stan. Mälardalens jordar gav redan på vikingatiden en god avkastning. Det var troligen en av förutsättningarna för att Birka kunde anläggas.
Fortsättning på sommaren 1993 års utgrävningar på band 343 U3.